When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Välkommen till En timme med, där jag, Sanja Tigeltia, träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Long time no see. Podden är tillbaka med sjukt spännande gäster, gott snack. Ja, vi har en jättekul höst framför oss. I dagens avsnitt så träffar jag serieentreprenören Hassan Kazuya, som har gjort en sjukt spännande resa. Och wow, vilken story han har att dela med sig av. Han åkte till New York för att börja plugga. Blev inte allt som han har tänkt. Blev entreprenör. Började arbeta med Marcus Samuelsson. Vi pratade om hans resa och tid där, till hur han flyttade tillbaka till Sverige, drog igång restaurangkonceptet Isabel Markets, även den digitala byrån D-Solutions, och numera faktiskt har startat Central Paddle Nordic, som är en sjukt stor paddelanläggning där de satsar på upplevelser så som restaurang och bullbanor, utgym och så vidare. Lyssna och njut.
Tjena Hassan!
Hej, god morgon!
God morgon, jag är så glad att du ville gästa min podd.
Tack, jag är överraskad att du vill att jag ska gästa den.
Varför då? Varför är du överraskad?
Ja, jag vet det. Det är väl kanske en del av det svenska kulturen. Att man är lite återhållsam och tycker att man inte är så märkvärdig eller etc. liksom. Och sen så en av mina idoler är ju Barack Obama. Så jag tänker liksom, det finns mer intressanta människor där ute som kan medverka i poddar.
Det är sjukt att du säger så när man tittar tillbaka på saker du har gjort. Du har ju ett gediget CV. Du har gjort extremt många olika saker.
Ja.
Innan vi dyker in på allt du har gjort, så är jag lite nyfiken på dig som person. Hur startade du din dag exempelvis?
Det är nog, hur jag startar min dag är nog en ganska stor del av vem jag är på ett sätt. Dels så har jag det senaste senaste decenniet gått upp väldigt tidigt liksom. Så i normala fall så vaknar jag ändå vid cirka 3:30 tiden. Börjar då genom att kolla igenom lite e-mail och läsa lite bloggar, och sen så börjar jag jobba. Och beroende på vilket projekt eller ansvarstagande jag tagit mig för, så kan dagarna verkligen variera. Men tidigare så har jag jobbat väldigt mycket inom restaurang då, där jag och en av mina bästa vänner har startat ett restaurangkoncept som heter Isabel's Market. Och då har ju jag klivit upp och åkt till restaurangen för att börja liksom preppa för dagens liksom lunch eller catering eller etc. liksom.
Oh, wow, ja, det är alltid kul tycker jag att höra lite, för det som du säger, det blir personligt när man hör hur man faktiskt startar sin dag. Det är väldigt olika. Och jag menar, du har ju jobbat i New York för Marcus Samuelsson, du har drivit webbyrå, du har startat Isabel's Market som du sa. Vi kommer gå in på ditt senaste projekt med Paddelcentret, men kan vi inte lite börja med New York-tiden? Hur var det att vara ung i New York, i en liksom stad som aldrig sover och som kostar en förmögenhet att leva i?
Det var för faktiskt en utmaning. Jag själv personligen är sällan skygg för att utforska nya saker eller prova någonting, även om jag inte känner någon där eller jag inte gjort massa research eller etc. liksom. Men just specifikt med New York, utav de ställen jag har bott på, var ändå lite, jag var ganska ensam när jag kom dit och kände ingen och började plugga och det trivdes inte riktigt fullt i det. Och i New York bor man också, man har ju roommates liksom, och jag bodde jättefint till i liksom Upper East Side tillsammans med två tyska tjejer som var där och jobbade på Hugo Boss, också nyanlända. Men de kände varandra och snackade mest tyska med varandra liksom. Och jag hade inte så mycket liksom socialt liv utöver att jag gick i skolan liksom. Så det var väl lite ganska utmaning, även om liksom att New York verkar som jätteexciting, och eller verkade är jätteexciting och en fantastisk stad att utforska sig själv och nya kulturer, så blir det ändå liksom, man kan nästan känna sig en ensam eller en obekväm nästan i vilken miljö som helst, tänker jag, även om det är på Hawaii liksom.
Ja, men precis. Och speciellt en stad som är så fartfylld. Ja. Men jag tror att det är ett väldigt vanligt fenomen att många faktiskt är ganska ensamma för att man också jobbar mycket eller folk har sina liv eller är upptagna och sådär. Och vad gjorde du då? Du började jobba med Marcus, visst är det så?
Ja, precis. Men innan det så, jag pluggade där då och skulle plugga ekonomi. Och så gjorde jag det ett tag och jag visste inte vad själva, jag hade ingen liksom slutmål med det. Men tänkte bara att det var bra liksom erfarenhet, vilket det självklart är. Men och sen så, eller vid sidan av studierna då så började jag jobba som flyttgubbe också. För att tjäna lite extra deg, så som du sa, New York är ganska dyrt liksom. Så jag kom i kontakt med en startup som heter Apartment Deco, som är väl lite som Blocket, men bara för möbler. Och unique selling point med det här bolaget var väl att vi hade hand om själva logistiken mellan köparen och säljaren, så du kunde köpa den här fantastiska möbeln second hand ifrån någon i New York, men sen har ingen New York en bil och du kan inte ta en soffa på tunnelbanan och etc. liksom. Så vi hade hand om att vi hämtade den här och levererade den till dig, och där så var jag en del av det här teamet då som hämtade möbler mellan A och B. Så jag gjorde det vid sidan av studierna då, innan och efter plugget. Men jag tror att det här var liksom en nystartat företag, startat av två fantastiska unga entreprenörer. Så var vi även ofta på kontoret och jag var alltid den som skulle ge massa feedback på hur man kunde förbättra saker. Och den här kunden som sa, vi borde tänka på det, vi borde kunna göra det på hemsidan och etc. liksom. Och då så tyckte de att jag kanske kunde göra en del andra grejer utöver att bära soffor. Så kunde jag även börja jobba med dem på kontoret då.
Oh, wow.
Ja, verkligen. Så det var, och då hade jag knappt hört talas om vad att en startup var liksom. Jag visste inte att man kunde starta sitt egna företag liksom. Men de här hade gjort det och det var helt fantastiskt och lärde mig otroligt mycket. Och i den svängen då så fick jag även kontakt med några, eller ett svensk community i New York som heter Blatte United. Svenskar som hade flyttat till New York för väldigt länge sedan då. En del av dem hade väl bott där typ i 30 år. Plus bland annat Marcus Samuelsson, som var en del av grundarna av det här fotbollslaget då, Blatte United. Jag fick en introduktion till att genom en kille jag känner från Oslo, bara, hej Hassan, är ni i New York och han känner ingen, kan inte han få joina er liksom. Och då var det som en helt annan liksom, ja, jag skulle säga att det var som en helt annan upplevelse av själva situationen och min vistelse då. Då jobbade jag med någonting som jag tyckte var spännande plugget som inte var superroligt blev då ändå roligt för att man kunde liksom, ja, vara mer engagerad och ha lite mer driv. Och jag umgicks med en fantastisk liksom, tuggare vid sidan av då. Liksom. Även om jag själv aldrig spelat fotboll så var det liksom, fotbollet var inte så mycket i fokus. Det var mest liksom att de spelade fotbollsmatch på lördagen, men sen så hängde man på en pub efteråt och drack bira och käkade och snackade. Så, ja, verkligen. Så det var liksom lite vändpunkten i New York då. Och då, där träffade jag även då Adrian Sundqvist som jag har Isabels Market med idag. Så vi flyttade ihop i New York. Så jag lämnade de två tyska tjejerna då och flyttade ihop med honom. Bara efter vi hade känt varandra i någon månad tror jag. Så hade han ett rum över i sin lägenhet på Manhattan. Så flyttade jag in där. Och då var det också liksom att boendesituationen förändrades. Jag jobbade som hade lite extra pengar. Och ja, så jag verkligen stortrivdes.
Wow. Då kan man säga att det blev New York 2.0 där. En helt ny känsla för.
Ja, men det kan man verkligen säga.
Jobbade du kvar då på startupen? Eller hur?
Ja, precis. Jag hoppade till och med av plugget då och började jobba där full tid. Så jag hoppade av mina studier och fick jobb där som community manager för det här företaget. Då. Och jobbade med liksom kundrelationer och lite produktutveckling och etc. Liksom. Och sen så gjorde jag det i... lite mer än ett halvår. Och så eftersom att jag hade hoppat av studierna så kunde jag inte heller vara kvar på mitt studentvisum. Så då så sa Marcus Samuelsson då som var med i det här fotbollslaget. Frågade vad jag skulle göra för vi snackade ändå en del. Och liksom, han var ju också nyfiken på mig och de andra unga killarna liksom, what's the deal, vad vill du få ut av New York liksom, det är en stad han har bott i och kallar sitt hem nu i snart 40 år och har väldigt mycket livserfarenhet. Så då så berättade jag liksom att jag hade jobbat på Nordic Choice och jobbat på restaurang och varit med och startat restauranger och barer och etc liksom, och var ute efter att göra någonting annat då. Och då så frågade han om jag skulle vänta sig ut av att jobba hos han för hans företag som heter Marcus Samuelsson Group. Och så visste vi inte liksom vad jag skulle göra där. Men då så startade vi faktiskt deras första manager trainee-program. Så då satte vi ihop som ett trainee-program för att man kunde jobba lite i olika delar av verksamheten. Businesser, hospitality och etc. liksom på eller mer restaurangverksamheten i Nordamerika liksom.
Ja. Oh, wow. Mm. Hade du gjort något där innan?
Ja, alltså jag hade jobbat som liksom restaurangchef tidigare och avdelningschef på Nordic Choice i Oslo och jobbat en del liksom servicejobb. Jag jobbade ett av mina första liksom, jobb utomlands var att jag jobbade som reseledare i Cypern och sen så reseledare i Turkiet. Så det var så jag väl kom in lite grann i liksom själva hospitality i branschen då.
Och vad lärde du dig av att jobba med någon, en så pass erfaren entreprenör som Marcus då i det här fallet? Var det där liksom ditt intresse vaknade till liv att du vill också köra på eget någon dag? Eller vad lärde du dig mest?
Ja, bland annat. Dels var det verkligen utav den första erfarenheten jag fick från New York. Var från den liksom community management-rollen på Apartment Deco. Men verkligen hos Marcus där man fick mycket eget ansvar och det kändes så märkligt eftersom att jag var ju ny i bolaget där liksom och dessutom var liksom trainee men ändå väldigt mycket ansvar för att göra saker och prova koncept på de olika restaurangerna och jobba en del med svenska bolag och liksom projekt i den liksom befintliga verksamheten som var lite oprövat. Ändå så han var det bara köra, det kommer att ordna sig etc. Liksom. Och det, ja, det var liksom fantastiskt att få så mycket liksom för frihet, men också så boostade det verkligen ens självförtroende och att få så mycket ansvar och tillit av en sån liksom erfaren och duktig entreprenör som Marcus är.
Oh, wow, varför tror du att just du fick det? Nu får du verkligen vara lite osvensk här, men att liksom, varför fick du det? Vad var din starka grej?
Alltså jag tror att han kanske kände igen en del av sig själv lite grann ifrån min erfarenhet. Dels liksom det rent liksom afrikanska svenska delen då, men även den här lite liksom orädda, kaxiga, kör sin egna väg liksom och ta för sig och provar saker. Men en del saker är också ganska liksom befogade, för att du måste ju en del saker måste även kunna liksom backa upp och ha gjort förr och ha lite erfarenhet inom. Men jag tror verkligen att han gillade att det var helt plötsligt någon som kom in och bara kunde köra och driva igenom då. För det är väl det som är liksom, tror jag, det som gör att liksom företag konstant får mycket energi och utvecklas. Det är också att ge liksom vad som kan tänkas liksom unga talanger möjligheten och att göra sin egen april och att få prova liksom.
Verkligen. Wow. Och vad tror du gör att du är så kaxig och orädd som person?
Alltså jag, mycket utifrån vad min bakgrund är liksom. Jag och mina systrar flydde från Uganda till Sverige och bodde på flyktingförläggningen där och utanför Uppsala och är verkligen uppväxta kanske inte från liksom någon form av riktig liksom kärnfamilj, men har och att växa upp ganska snabbt och att ta väldigt mycket eget ansvar och att du måste nästan göra saker själv för att det ska ändra någonting eller hända någonting eller då. Och vilket gör att när man har på något sätt kanske inte haft så jättemycket att förlora eller haft liksom jättemycket, låt oss kalla det typ skyddsnät på något sätt, gör att du, eller jag kan bara tala för mig själv, kanske att jag har blivit mera liksom riskbenägen och tänker väldigt ofta liksom vad är det på riktigt det värsta som kan hända i alla de projekt och liksom företag jag har startat liksom. Det är inte det är inte en liksom mardröm eller en oro för mig att jag skulle starta ett företag och så skulle det fejla då.
Nej. Du ser snarare alla möjligheter som finns snarare än alla risker som finns.
Ja, kanske. Väldigt ofta. Och sen så har man väl också kanske lärt sig att man ska inte liksom vara naiv och vara påläst och att kunna ta hjälp av människor som har mer erfarenhet än en själv i väldigt många aspekter. Men också att man kan också så mycket mer än vad man ibland tror. Det är liksom, jag tror att om du liksom bara sätter dig i en situation så kommer det ordna sig, eller du kommer lösa det. Och sen kan det vara en väldigt stor rädsla och att vara i en del situationer och att vara obekväm. Men i väldigt många dåra liksom situationer så kommer du inte skadas fysiskt eller det kommer inte liksom bli några gigantiska konsekvenser beroende på liksom hur stor risken är såklart. Men du kan ju ta på dig projekt och börja litet, och Sverige är väldigt bra på det sättet tycker jag. Att det finns ändå väldigt bra och säkra möjligheter för att kunna bli en egenföretagare i någon väldigt stor utsträckning.
Ja, oh ja, jag är själv en flykting bara fast från Balkan, och jag vet att för mig var det, jag var 3 när jag kom till Sverige, men för mig var det att mina föräldrar, min mamma snarare, hon var livrädd för att ta risk, för hon var ju så här, om man tror att man flytt krig kanske, att det är, att hon tänker att nej, nu är det safe, nu liksom så där, nu ska vi tjäna pengar och vi satsar inte de pengarna, du vet, så här. Så såg man min pappa, stackaren, som var stora dröm med entreprenörresan, han var entreprenör innan, och då blir han så här, men här finns ju alla möjligheter. Så jag kan verkligen känna igen i det du säger. Men om man tittar på tillbaka på din New York-resa, skulle du rekommendera andra att göra den resan?
Ja, 100%. Och det behöver inte bara vara specifikt till New York. Bara liksom åk utomlands eller ta ett break ifrån plugget eller gör någonting. Jag tänker liksom, man lär sig så otroligt mycket av att bara åka och att sätta sig i en ny miljö. Vara med ny kultur, nya människor. Även om du åker till Finland liksom, så kan ju det vara en liksom fantastisk erfarenhet som är bra när du väl kommer tillbaka och ska fortsätta plugga på Lund. Det är liksom, jag tänker, och sen i New York kanske den är liksom, kanske mer extrema i det liksom. Det är väldigt långt bort och det är väldigt stort och väldigt liksom high-paced liksom. Det kan vara väldigt hastigt i New York i formen av liksom boende och jobb och inte nödvändigtvis studierna då. Men jag kommer ihåg liksom när jag flyttade till New York, då hade man med sig liksom depositunnan till lägenheten man skulle kolla på där på plats i ett kuvert. Så ifall att du kom överens så gav du någon liksom 30 000 kronor i ett kuvert, och så fick du ett par nycklar och så hoppade du på att allt går väl liksom. Så det är liksom,
inte en massa pappersarbete och kontrakt. Och
precis. Förstahandskontrakt och etc. Liksom, det är inte riktigt alltid så det funkar. Även om det säkert finns situationer där det gör det så.
Men sen så flyttade du hem, eller hur? Och så drog du igång Isabels Market tillsammans med din vän då, som du bodde med i New York. Ni båda flyttar hem.
Ja och nej. Jag körde ju min manager trainee-program hos Marcus i lite mer än ett år. Och sen så till och med under, i slutet av den perioden, så träffade jag Dora, min nuvarande sambo, Emma, på en av våra gemensamma vänners födelsedagsfest. Och då skulle... Precis, så vi träffades i New York. Hon är från Göteborg och hade varit i New York och pluggat och haft lite intern.
Och vad härligt med intern.
Ja, precis. Och nu var hon klar med sina studier. Och så skulle hon jobba ett år på en annan svensk designer, men i LA. Så hon skulle flytta till Los Angeles bara 3 veckor innan vi träffades. Och vi fattade tycke för varandra direkt då. Och umgicks nästan varje dag under de 3 veckorna innan hon flyttade till Los Angeles. Och då så visste vi liksom inte helt om vi skulle ses igen eller etc. Liksom. Men jag åkte till Gotland då faktiskt, för Marcus har även då samarbete med Nordic Choice, Petter Stordalens restaurang, eller hotellverksamhet, och driver en del restauranger i hotellen. Så då skulle jag avsluta min manager trainee Dora genom att åka till en av hans restauranger i Visby och jobba lite där. Och vara med och hjälpa till teamet där under sommarsäsongen. Och efter det så hade jag inga planer riktigt vad jag skulle göra då. Men jag åkte till Gotland och sen så, nu var jag där då en hel sommar. Och så höll jag i kontakten då med Emma som hade flyttat till Los Angeles. Och då slutade det med att efter någon månad på Gotland, så åkte jag till LA. Så då flyttade vi tillsammans där. Så då så hade vi känt, så hade vi känt varandra då i knappt en månad och flyttade ihop i Los Angeles.
Wow.
Ja, för hon jobbade där och bodde tillsammans med två andra svenska tjejer. Så då så bodde jag där med dem. Och det var då i den perioden jag startade mitt första bolag som var en liten, det började väl som jag gjorde lite liksom grafisk design och lite loggor och lite sådana saker till vänners vänner och lite småföretag, för jag pluggade grafisk design i gymnasiet i Uppsala. Så det gjorde jag lite.
Också starta webbdesign.
Ja, men det var liksom, det låter mycket mer liksom glamoröst än vad det var liksom. Det var väl mera en brist på att jag inte hade något jobb eller arbete i LA. Så jag jobbade lite extra som bartender och sen så försökte vi liksom hitta kunder för hur kan vi hjälpa er och göra lite av era grafiska profil och etc. liksom. Då så en av mina första och då nästan största kunder blev Svenska Handelskammaren i New York, som jag hade jobbat väldigt mycket med under min tid på Marcus Samuelsen Group. Så då så var det bara att jag kontaktade dem och bara, hej, nu bor jag i LA och gör det här. Skulle ni vilja tänka er liksom betala en liten summa pengar och så kan jag hjälpa er med vad ni nu skulle behöva hjälp med. Och då så tyckte jag att det var jätteroligt och trevligt att fortsätta jobba ihop, även om det var i en annan kapacitet än tidigare då. Så det var där det tog fart lite grann, genom att, ja, och det var mitt första liksom, det var mitt första egna företag.
Okej. Oh, wow. Ja, det är verkligen, alltså, du har ju gjort väldigt mycket, väldigt bred bakgrund om man tittar på liksom allt du har tagit igenom. Vilket är sjukt inspirerande. Allt ifrån liksom restaurangbranschen till startup och sen webbdesign. Men när flyttade ni hem till Sverige?
Det var, Emma hade sitt OPT i LA och var det ett år. Och jag kom ju efter en stund att hon hade bott där. Så jag var väl där i knappt 6 månader cirka. Och då så hade inte jag bott i Sverige på nästan 10 år, för jag hade bott utomlands och varit och jobbat i liksom Barcelona, Turkiet, Cypern, Norge, New York och nu LA. Och nu så flyttade jag tillbaka till Sverige då, så jag hade ingenstans att bo. Så jag följde med Emma till Göteborg och bodde tillsammans med henne och hennes mamma. Och hennes mammas man då. Så, och det var ju ännu en prövning då i vårat nyblivna förhållande. Att vi flyttade 2 ungdomar efter en långvarig USA-vistelse. Och nu bodde man hemma, inte ens hemma hos mamma och pappa, men hemma hos sin flickväns mamma och pappa.
Det är ju en prövning bara en helg. Ja. Tänk då om man bor på.
Ja. Och vi bodde ju så typ ett år nästan faktiskt. Och de var ju väldigt fantastiska. De kom och hälsade. Vi fick en jättefin relation. De kom och hälsade på oss i Los Angeles. Och liksom. Så det var trevligt faktiskt. Och de hade rum till oss alla.
Men när kom idén till Isabels Market?
Det var väl liksom jag tror att Adrian, som jag nämnde tidigare då, min dåvarande New York roomie, jag och han under tiden jag jobbade med Marcus Samuelsson, vi arrangerade en jätte, med risk för att låta skrytsam, en jättebra fest på en takvåning som jag bodde på i New York. Då. Uh-huh. Så, och där hade vi liksom en rooftop party innan. Det var lite som en förfest till en Håkan Hellström-konsert. Så Håkan Hellström var i New York och hade ett uppträdande på Gramercy Theater. Och då var det självklart väldigt populärt med många svenskar. Och då så styrde jag och Adrian då, en förfest till det här koncernen. Och så kom det otroligt många människor då. Och då liksom roddade vi med mat och dryck och etc. Liksom. Och så köpte folk bara en biljett till den här festen då. Och så ingick det gratis mat och gratis dryck då. Och det var ju väldigt passande. Alltså det var en fantastisk solig dag på Manhattan på ett tak. Och det var liksom vänners vänner och vänners vänners vänner och etc. Liksom. Och sen så skulle vi alla gå och se Håkan Hellström. Så det var ju liksom helt fantastiskt. Det är en del människor man har mött som man, jag inte kommer ihåg att man har träffat nästan, som har liksom hört om att man har varit med och styrt den festen. Men då när vi gjorde den lilla liksom, då, arrangemanget, så pratade vi om att det skulle vara fantastiskt roligt och att göra sådana saker. Och, liksom, och då hade inte vi haft någon liksom, erfarenhet av att drivit restaurang eller drivit event eller etc. Liksom. Vi ville bara på något sätt skapa arrangemang som var roliga. Liksom. Och sen så gjorde vi inget mer med det. Men vi flyttade till Göteborg och Adrian var också klar i New York där tror jag. För han var klar med sitt plugg och han pluggade finans och sen började han jobba på Wall Street och sen så ja, efter några år så flyttade han tillbaka till Sverige också. Och också var arbetslös. Och sen så bodde vi då alla i Göteborg och visste inte vad vi skulle göra. Och jag hade D-Solutions, webbbyrån då. Och då hade vi blivit lite fler. Då hade jag väl 3 stycken. Hade vi väl växt ifrån att det var bara var jag och så var vi 4 personer. Det var väl kanske inte helt riktigt vad jag ville göra. Ville tillbaka och jobba med liksom customer service och liksom mer liksom hospitality, även om det är fantastiskt roligt och kreativt att jobba med design. Men efter ett tag så flyttade vi till Stockholm då, för Emma fick jobb i där och började jobba för ett svenskt klockbolag. Och så flyttade jag med då. Och efter ett tag så kom också Adrian och några andra vänner då. För det är ganska naturligt att liksom, även om Göteborg är ett år, så finns det ju fler möjligheter i Stockholm. Det kan man tycka. Och då så väcktes väl någon form av idé att vi skulle starta Isabels Market. Och vi visste inte helt vad Isabels Market var eller vad vi skulle göra liksom. Men Adrian har aldrig jobbat inom restaurang eller liksom kundservice på det sättet. Så vi kunde inte liksom öppna en restaurang. Men det vi gjorde jag tror vi arrangerade ännu en fest då. För då hade vi flyttat till Stockholm. Och så hade vi väl någon anledning. Jag tror det var Emma som kanske fyllde 25 eller det var någon annan nyårsafton eller sånt. Och då så arrangerade vi då nästan en liknande fest som vi gjorde i New York. Utöver att det var i Stockholm och det inte var på ett rooftop. Men att vi liksom hade DJ och vi hade fixat mat och fixat dryck och etc. Liksom. Jag kommer ihåg att jag åkte till Danmark och handlade massa öl och vin och sprit och etc. Liksom för att få det billigare. Och så lagade vi mat och så, liksom, så tror jag folk bara liksom swishade 200 kronor. Och så fanns det liksom, det var fest och då fanns det liksom mat och dryck hur mycket du ville. Och så kunde du ta med polare och så.
Och jag menar, det är ändå rätt konkurrens.
Ja, men det här var ju liksom verkligen bara vänners vänner. Men på det här eventet så lagade vi pizza. Och använde libabröd, sådana liksom orientalbröd som pizzabotten. Idén till det kom ifrån en tjejkompis som heter Isabel Haglund. För då sa hon liksom, om ni ska laga mat för många, ni kan prova att göra det här. Det är väldigt enkelt och gott och smidigt och kostnadseffektivt. Och du behöver inte vara kock liksom. Du behöver kunna lägga goda ingredienser på det här brödet och sen så lägger du det här brödet i ugnen. Och så blir det en pizza liksom. Och det gjorde vi och det blev jättepopulärt och folk tyckte det var fantastiskt gott. Och liksom, det var ju som en pizza. alltså ju alla vi bara på att gå råvaror. Och det funkade. Och så tog vi väl det konceptet och eller den idén och liksom ja, fortfarande småskaligt men konceptuerade då, då. Vi köpte en liten pizzaugn ifrån en dam på Blocket, en liksom liten portabel pizzaugn som funkar med vanligt eluttag och du väger liksom 25-30 kilo. Så den köpte vi på Blocket och så började vi kontakta Dora. Vi hade fortfarande, eller vi hade då liksom ganska många vänner som hade bott i New York och flyttat hem till Stockholm Dora och så dens vänners vänner och etc. Liksom. Så då hade vi några vi kunde kontakta Dora för att prova det här nya konceptet som alla tyckte var så gott och trevligt på en fest vi hade roddat. Och började kontakta våra polare som jobbade på liksom reklambyråer och jobba på liksom på PVC och frågade hej, nästa gång ni har after work skulle inte vi kunna komma och laga pizza till er än att ni beställer pizza från pizzerian eller caterar från någon annan. Så tyckte de att det lät roligt och kreativt och det var många som testade oss och många som tyckte det var väldigt påhittigt och att det var, maten var ju också väldigt god liksom. Och det var trevligt att vi kom på plats, vi hade med råvaror och liksom satt upp som en station. Så det var ju som att vi hade liksom pop-up pizzalagning på ett managementkonsultkontor medan de drack öl och spelade pingis och beerpong liksom. Vilket är liksom en lite trevligare matupplevelse än kanske att man beställer färdig mat eller att du beställer kanapéer liksom. Den idén till Isabels Market startade då. Och sen när vi skulle registrera vårt AB så skulle vi komma på ett företagsnamn. Och då tänkte vi liksom att Isabels Market är lite som en hommage till Isabel Haglund då, som kom med den här idén att vi skulle använda orientalbröd. Och att det låter också väldigt trevligt med Isabels Market.
Oh, wow, så egentligen stod ni på tre ben med Isabels Market. Ni gjorde catering, ni roddade event och hade ni en fysisk lokal då?
Precis, alltså fysiska lokalen och allt det där kom ju mycket senare. Vi ville ju liksom, vi hade ju liksom pluggat ekonomi lite grann och Adrian är liksom en finansman liksom. Så vi ville göra det mer väldigt kostnadseffektivt. Och samma sak där, exakt. Så som alla, eller många kan tycka liksom är en oro. Om du ska starta eget företag, speciellt inom kanske restaurang eller inom catering, att du måste, det är väldigt stor risk och etc. Liksom. Och det vi där vi tyckte var verkligen the beauty med den här möjligheten. Vi hade köpt en pizzaugn på Blocket för 3000 kronor. Vi behövde inget cateringkök, vi preppade maten i våra lägenheter. Och så, jag kommer ihåg i början, verkligen i tidig stadie, så hade vi, Adrian hade en cykel med pakethållare som vi spände fast den här pizzaugnen på då, medan jag bar råvarorna. Och så gick vi omkring till eventsen i innerstan liksom. Så då kom vi till liksom seriösa bolag med jättefina kontor på Kungsgatan med en pizzaugn på en cykel och började catera liksom. Och var liksom två trevliga killar som lagade käk. Och det skulle jag ändå säga, det var väldigt länge vi höll det med den modellen. Alltså jag kommer ihåg när vi hade vår första liksom livsmedelsinspektion. Då hade vårat registrerade cateringkök var Adrians lägenhet på Timotejgatan, Kanstull. Så jag och hon, jag kommer inte ihåg vad hon hette då, men det var någon ifrån liksom Livsmedelsverket och hon var nybliven jurist och hade jobbat där. Så då hade vi liksom, vi satt i hans säng, för det var en etta. Och så gick vi igenom så som inspektionen hade gått till på en riktig restaurang. Att det är här vi förvarar råvarorna i hans kylskåp. Och det är här vi preppar på diskbänken. Och här diskar vi liksom. Och Avfallshanteringen sorterar vi här under. Där slänger vi matavfall och där slänger vi plast. Och sen så gick vi ner tillsammans i liksom, i lägenhetens soprum och visade hur vi kör avfallshantering. Och sen så gick vi upp igen, då är det trappuppgången, upp igen i Adrians rum. Och så satt vi på hans säng, han hade ingen soffa. Så vi satt på hans säng och gick igenom så allting var rent och fint och uppfyllde alla livsmedelskrav som det behöver göras för en seriös organisation. Och så skrev jag på där. Så det var verkligen startup. Så det kan man ha i åtanke när man tänker att det är väldigt kostsamt och att man ska starta restaurangverksamhet för att man måste ha massa dyra maskiner och man måste ha ett kök och man måste ha massa kockar och grejer. Det funkar väldigt bra med en pizzaugn från Blocket för 3000 kronor och köpte råvaror från Martin Servera. Så,
och ni blev godkända?
Vi har ett stort, i dagsläget har vi ett gigantiskt restaurangkök i Häggvik som är verkligen top notch. Vi liksom 300 kvadrat, hur stort som helst. Och liksom, vi har 3 stycken walk-in kylar, en walk-in frys, ett stort torrvarerum etc. Liksom. Det köket blev inte godkänt vid en inspektion. Men vid något tillfälle vi gjorde vi någon. Och sen blev det godkänt liksom, när de kom tillbaka veckan efter. Men det är så intressant hur liksom att vi blev godkända när vi satt i hans säng och jag visade att vi preppade råvarorna på diskbänken i en liten 18 kvadratare på Skanstull, medan liksom seriösa verksamheter kan bli icke godkända på grund av någon. Det var inte för att det var skitigt eller att något var misskött. Det tror jag var något att vi inte hade en termostat i ena walk-in-kylen som var verkligen så här, allting var jättefint roddat, alla råvaror fint och städat, och att vi inte hade en, liksom en termometer i det kylskåpet, så var det att det var för risky tyckte de bara. Och så tror jag vi gick och köpte en termostat och så bad vi en ny inspektion och då blev det godkänt.
Ja, shit, vilka spännande jämförelser att lägenheten där blev godkänd.
Och att man har haft...
Men jag också caterat till mycket...
Förlåt, vad skulle du säga?
Nej, men jag också caterat till väldigt många influencerfester och den typen av liksom...
Vi har väl haft en del av världens största bolag och Sveriges kändaste människor som... kunde liksom, vi har caterat åt Google. Bara tror jag, när vi startade Isabels Market, när vi fortfarande nästan körde pizzaugnarna på Adrians cykel, genom en kompis som jag kände från New York som precis hade börjat jobba på Spotify. Då hade Spotify öppnat ett jättefint kontor inne i Stockholm då. Och då skulle de ha invigningsfest för det här kontoret. Och det var liksom Spotifys invigningsfest och det var liksom massa artister som uppträdde. Det var 500 personer från musikbranschen och Daniel Ek och etc. Liksom. Och då så löste då min kompis Kasper så att vi fick catera till det här eventet. Och då tror jag att vi hade drivit verksamhet bara i 3 månader. Så då var det bara, jag tror, då hade vi en pizzaugn och då beställde vi fler pizzaugnar ifrån, den här vi köpte från Blocket var ju begagnad, men från den samma leverantören beställde vi liksom, jag tror vi köpte 4 stycken till då, så fort vi fick den här liksom godkända offerten ifrån Spotify då, så beställde vi 3 stycken till pizzaugnar och de kostade inte många tusen kronor liksom. Och så frågade vi våra vänner då om de kunde jobba, för vi hade ingen personal. Så vi frågade liksom bara våra vänners vänner, bara, hej, nu har vi fått ett ganska stort gig. Skulle du kunna tänka dig vara med och jobba liksom? Och så var det så fantastiska pooler vi haft genom hela den här resan som har ställt upp och varit med och jobbat med oss. Och, för kompisar som har varit liksom managementkonsulter och jurister och liksom som har seriösa vardagar och seriösa liv, som har liksom efter sina vardagliga ansvarstaganden har kommit och mött upp oss för att laga pizza på afterworks eller etc. Liksom.
Jag tänker inte om av någon behöver ju den här uppfriskande miljön.
Ja, alltså, folk har ju liksom skrattat åt oss och tyckt att vi har varit galna. Och sen har vi dykt upp och man har liksom sett konceptet och smakat maten och tyckt att det har varit fantastiskt med våran liksom erfarenhet. För vi har inte varit några kockar. Liksom. Vi var ju två killar som bara körde.
Oh, wow.
Och till det liksom, genom lite kontaktnätverk och kreativitet och driv liksom. Så det är väl verkligen då grundreceptet till att Isabels Market fick en sån fart. Och det du nämnde att vi liksom haft massa influencers, vi liksom, ja, vi fick liksom köra Spotifys fest typ 3 månader in. Och sen har vi liksom, ja, varit på diverse födelsedagsfester till offentliga människor, varit liksom haft återkommande cateringar till Googles kontor, och vi öppnade pop-up café på H&M:s kontor, och ja, har liksom haft fantastiska möjligheter ifrån liksom den här att vi körde liksom vårat fordon mellan cateringar var en cykel, till att vi fick liksom fantastiska uppdrag och öppnade restauranger och etc. liksom.
Ja, det är ju helt fantastiskt. Och jag menar, jag vill gärna också runda av med er senaste satsning som faktiskt är någonting helt annat. Vilket också är väldigt roligt, för då kommer vi in på paddel. För visst öppnade ni i våras Central Paddle Nordic som ligger i Norra Djurgårdsstan. Visst är det så?
Precis, det stämmer. Och det var ju också typ en konsekvens utav corona. Så att det var ju alltså Isabels Market, när det gick som bäst så hade vi nog ganska många anställda och vi hade 2 restauranger och skulle öppna en tredje och hade liksom investerat ganska mycket då. Nu var det ju på lite större nivå, vi hade liksom 5 stycken fastanställda, marknadschef och etc. liksom. Och sen så då i början av förra året så kom ju då covid, vilket alltså hela vår verksamhet verkligen försvann. Vilket det gjorde för väldigt många människor då. Och det är många som har förlorat mer än liksom sitt levebröd. Men ifrån mitt perspektiv så var det inte så mycket mer. Alltså så här, vi skalade ner verksamheten och gjorde det vi kunde. För vi skulle liksom kunna överleva. Vi var tyvärr tvungna att säga upp all personal. Var tvungna att stänga restaurang. Men och sen lagde vi på sparlåga då nästan typ ett år. Och sen så var vi tvungna liksom göra någonting. För det verkar, man visste inte hur länge covid skulle hålla i sig. I början så trodde ju folk liksom, ja, men på måndag kommer världen gå tillbaka till det normala. Ja, men efter sommaren kommer det bli så i början av nästa år. Men det tog nästan aldrig slut liksom. Men en verksamhet som verkligen bara kunde tumma på var ju paddel. Alltså det är liksom en ny sport i Sverige för min del liksom. Men det var ju liksom alla andra verksamheter nästan inom liksom service hospitality var tvungna att stänga hotell och restauranger och kaféer och klädbutiker, gym, men paddel verkar någon form av liksom coronas kackelacka där överlevde och oavsett. Och då så tänkte jag att man skulle på något sätt kanske kunna gå in i då i paddel med anledning till att det drog så mycket folk. Alltså alla man kände var helt tokiga i paddel då. Och det attraherar ju så kopiöst många människor, men det är 4 som spelar liksom. Så då så tänkte jag att man skulle starta en utomhuspaddelanläggning då. Och applicera i restaurangverksamheten i det då. För vi hade förlorat allting då. Men nu måste vi komma igång med restaurangen. Och då så kunde liksom paddel vara någon form av liksom gateway drug. Så att om vi på något sätt hittade en yta som var liksom attraktiv och var central, och så på något sätt så kunde man sätta ihop ett riktigt trevligt liksom koncept då, där man både kunde komma till en plats och få en jättetrevlig paddelupplevelse, men även då knyta in food and beverage-delen då, då vilket jag kunde bäst och haft mest erfarenhet inom då, då. Så kanske man kunde få liv i våran verksamhet igen då, då. Och så blev det. Så då så liksom frågade jag runt och hade lite kontakter, för vi har ju liksom vi har ju hyrt så många liksom lokaler och haft så många olika samarbeten med fastighetsfirmor runt om i Stockholm. Vi har liksom hyrt ifrån Vasakronan, Atrium Ljungberg, vi har haft restaurang i Klöven, kontor i Kista med mera. Så då så började jag dra i lite fastighetstrådar. Bara liksom, hej, nu kollar jag efter en yta där vi skulle kunna etablera paddel. Helst utomhus för det är corona och folk liksom, klimatet och gick mot att folk är mer utomhus för att det är mer safe. Och gick mot att man ska liksom träna mer då, då för att hålla sig friska och så. Mm. Och med ändå ganska mycket tur så fick jag ganska snabbt tag i ett fastighetskontrakt på Östermalm i norra Djurgårdsstaden. Som är lite av en ny stadsdel, i varje fall för mig då, då. Jag hade aldrig varit i det området när första gången jag åkte och kollade på den här ytan då, då. Och tänkte inte så jättemycket för den. Men efter lite om och men så tänkte vi verkligen att här skulle vi kunna kanske sätta upp den verksamheten som vi hade liksom fantiserat om och tänkt att, liksom att det skulle kunna vara en jäkla trevlig yta då, då. Och då så skulle man, ytan var tillräckligt stor, 4000 kvadratmeter, så man kunde få plats med liksom 10 stycken paddelbanor, ett trevligt utomhusgym och även då en tillräckligt stor restaurangdel. Så då så fick vi det kontraktet med fastighetsägare av Stockholms stad. Så vi gör det tillsammans med staden då, då, för de vill att vi ska aktivera den här ytan då, då. Och tillsammans med en del investerare. Så då så startade jag Central Padel Nordic. För att liksom, det var väl en liten konsekvens av corona. Men nu har ju det blivit sitt egna bolag då, då, utöver att Isabels Market är med och driver restaurangen där liksom. Men,
exakt, hur har det gått?
Väldigt positivt. Det har också varit fantastiskt väder den här sommaren liksom. Så vi öppnade upp där i maj. Med vår första location i norra Djurgårdsstan. Där vi har liksom öppnat upp för padden som vi har fått väldigt, väldigt positiv respons. Och nu under fotbolls-EM så har vi liksom haft storbildsskärm och visat alla EM-matcher. Och vi har haft så många liksom paddelbesökare. Massa människor som har kommit dit från norra Djurgårdsstan för att det är en trevlig miljö att vistas på. För det är liksom grönt och lummigt och etc. liksom. Själva målet var att vi skulle liksom skapa en restaurangmiljö som var på en paddelanläggning, men där man inte verkligen kände att det var på en paddelanläggning. Så restaurangen skulle trots allt kunna vara lite som sin egna del, även om det var väldigt mycket liksom folk som kom ifrån själva paddelverksamheten då.
Oh, wow. Om du får ge ett tips till den som liksom lyssnar på din resa nu och är i valet och kvalet att följa sin dröm och köra eget eller stanna på sin arbetsplats och välja tryggheten. Vad skulle du säga till den personen?
Alltså jag tycker att det är många med corona som jag tycker verkligen har. Det har kommit väldigt mycket otroligt negativa konsekvenser med corona. Men åt det mer positiva idag då. Så tycker jag att jag tycker klimatet har varit att människor har reflekterat mer utöver lite grann hur sin förhållningssätt till ens vardag och sitt liv och vad man verkligen då lägger tid på då. Jag har haft eller har många vänner som pre-corona inte hade några liksom planer på att de skulle ändra sin karriär eller ta ett års ledigt och göra någonting annat eller på något sätt liksom ändra lite av sin vardag, som nu har valt dock att göra det. Och det har varit allt ifrån liksom managementkonsulter som ska bli psykologer eller att någon helt plötsligt ska bli konstnär eller smyckesmed eller med mera liksom. Jag tycker verkligen det jag skulle ge som kanske dåligt tips är bara att lyssna på vad som gör dig lycklig och vad som, jag vet inte, vad du verkligen vill göra och om du trivs med det du gör. Det tycker jag verkligen har blivit lite grann av, så som jag har sett det, lite som en wake up call nu, liksom att man, när man har jobbat hemifrån så mycket så har man även tänkt och reflekterat och liksom, är det liksom analytiker på SJ jag verkligen vill vara? Nej, jag vill egentligen bli rappare. Det är liksom, så kan man på något sätt kanske liksom kombinera de två eller ta ett år off eller etc. Liksom. Så det är väl det liksom. Och det är inte ämnat för alla att alla kanske ska vara liksom egenföretagare eller göra det eller etc. Så folk drivs ju och mår bra av olika saker. Men jag tycker även att liksom, det finns ju så fantastiskt många liksom, möjligheter där ute som du kan liksom nyttja och ta och borde liksom utforska när du är ung och har hälsan i behåll och liksom, ja, kan så att säga liksom.
Verkligen. Tack snälla Hassan för att du gästade min podd. Det var otroligt spännande att få höra om din resa.
Tack att jag fick vara med. Och hoppas att,
och vart hittar man till dig?
Förlåt?
Hur hittar man till dig om man är jättenyfiken efter att vi har pratat?
Jag är väl inte någon form av liksom personlig avsändare för någonting jag gör, men mina verksamheter, Isabels Market kan du hitta på våran Instagram, Isabels Market Straightforward, och även Dora Centro Padel Nordic som går under namnet CPN kan du också hitta på våran Instagram. Och där kan du besöka oss i allting i norra Djurgårdsstan eller Sundbyberg, eller vi öppnar på Värmdö nu också nästa vecka, en jättefin paddelanläggning tillsammans med Siggesta Gård, och så har vi även i Gränna i Jönköping en anläggning i samarbete med en herrgård där också. Så det jag har varit med och Dora kanske exekutat kan man hitta på lite olika sätt, men mig personligen har du inte mycket värt för att hitta eller leta efter.
Ja, men då har man ju i alla fall bolagen man kan vända sig.
Ja.
Coolt. Tack så jättemycket. Och tack för att vi delar med dig.
Tack själv. Ha en fortsatt trevlig sommar.
Ja, men detsamma.
Om ni gillar podden så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar. Det hade gjort mig så otroligt glad.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.